Roligt att se er allesamman. Både nya och äldre, unga och gamla. Har ni det bra? Vi ska gå vidare på våran serie som vi har. Och vi undervisar det här året, nu från början av året, en del sånt som vi verkligen tror på och som vi verkligen vill att var och en ska verkligen få tag i. Inte bara som en huvudkunskap, utan att det ska gå ner riktigt i dina prioriteringar, i värderingarna av vårt liv. Och jag ska börja med att berätta vad jag ser på för tv-program. Vi har en veckorutin hemma. Det finns ett tv-program i Sveriges TV4 som heter Familjen annorlunda. Hur många har sett på det? Åh, ni är flitiga tv-tittare. Man måste ju se om man betalar licens. Den är så dyr så man måste ju få lite tillbaka. Men Familjen annorlunda, jag vet inte varför det attraherar. Kanske för att det är annorlunda. Men vi brukar se hela familjen och vi skrattar och vi funderar. Det ser väldigt bekant ut. Men efter det programmet så kommer ett annat program som egentligen jag ensam brukar se på, som berör mig alltid lika starkt, och det heter Spårlöst. Och egentligen handlar det om att människor som är adopterade från olika länder, ofta tredje världen, till Sverige i det här fallet, så söker sina rötter och söker sin ursprungliga familj, biologiska familj. Och det är ett jättestarkt program, för att då tar de här programledarna med personerna till sitt hemland och börjar söka efter deras egentliga mamma, kanske deras biologiska pappa. Och nästan alltid slutar det på samma sätt. Sitter där och bölar och försöker som anstränga mig så att det inte ska braka loss riktigt helt och hållet. Man kan bli lite blödig, för att egentligen är det otroligt starkt att bli kopplad till sitt ursprung. Att bli kopplad till det som är rötterna. Och det är det vi håller på med nu. Vi försöker koppla dig till dina rötter. Vi försöker koppla dig till det som är det verkliga syftet med ditt kristna liv. Så att du inte bara lever i någon sorts bubbla som mitt i allt spricker. Och så hoxar du en dag: vad har jag gjort hela mitt liv? Har jag bara suttit i kyrkan och inte egentligen levt mitt liv? Och det här är någonting av den på något sätt upptäckten. Vi är på det här på spåret, ska vi säga, för att använda tv-program här. Och verkligen ska försöka berätta åt dig vart vi är på väg. Det är det handlar om. Vi försöker ge dig lite ledtrådar. 10 poäng, 8 poäng, 6 poäng, 4 poäng. Och så mitt i allt fattar du på 2 poäng. Ja, men det är ju det vi ska göra. Det är ju det jag är ämnad för. Och vi ska börja i Hebreerbrevet 6 idag. Här skriver Hebreerbrevets författare mitt inne i ett sammanhang. Ordena innan Hebreerbrevet 6 i slutet av kapitel 5 är också ganska intressanta. För där är han lite halvt upprörd på de troende. Och säger att ni borde egentligen vara fullvuxna människor, men vi måste ge er mjölk på nytt, säger han. Ni borde egentligen vara lärare i tron, men nu måste vi på nytt ta er med i trons grunder. Så är inte fallet med er, kära vänner. Det är inte det jag säger det. Men man behöver alltid läsa ordet i sitt sammanhang. Och här kommer då budskapet. Vers 1. Låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först får lära sig om Kristus, utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Vi kan inte börja om med grunderna. Och då läser vi här några saker vad grunderna i tron handlar om. Omvändelse från döda gärningar. Tron på Gud. Läran om dop. Och här läser jag Bibel 2000 eller NT81. Folkbibeln. Förstår inte att det ska stå dop här. Handpåläggning, det fjärde. Det dödas uppståndelse och evig dom. Och vi ska uppehålla oss kring de första idag. Jag skulle vilja tala till dig om omvändelse och dop och medlemskap. Hur vi här ser på de här riktigt grundläggande frågorna. Som har att göra egentligen med den kristna trons början. Och jag brukar på något sätt se den här kristna vandringen, lärjungaskapet, som en slalombana. Inte sån här vuxen där man ska runda pinnarna. Utan om ni har sett hur en slalombana för barn i barnbacken ser ut, så ska barnen åka genom portarna. De ska liksom in emellan, och våra barn har alltid börjat i barnbacken. Och så har de här stora portar. In genom porten, så svänger det lite. Så in genom nästa port. Och så in genom nästa. Så ser jag lärjungaskapet. Det handlar om att du ska igenom vissa portar. Du ska igenom vissa beslut av ditt liv, av din vandring. Du ska igenom ibland riktiga nålsögon. Som Paulus talar om, eller Jesus tror jag det är väl, till och med. Att det är svårare för en kamel att komma igenom än för en rik. Och ibland kan det vara ganska trångt i de här portarna. Ibland står vi och tvekar. Vad är betydelsen av de här besluten? Och ju mera rotad du blir i varje moment, desto tryggare är du. Är det inte så? Jag satt och talade med en finansrådgivare här om dagen. En som ringde upp mig och sa att jag skulle vilja prata med dig om dina pengar och dina placeringar. Ja, det är ju enkelt. Det är ett kort samtal. Men vi hade ett väldigt intressant samtal. Och jag märkte att ju tryggare man är inför olika beslut, desto enklare är det. Det är alltid det som känns otryggt. Som kan vara väldigt svårt för oss att göra. Det som vi på något sätt har fruktan och bevan inför. Det vill vi egentligen inte röra eller gå in i. Så funkar bara vi människor. Ibland måste man bara utmana sin egen rädsla. Och göra det i alla fall. Men det första här. Omvändelse från döda gärningar. Och det finns ett grekiskt ord som heter metanoia. Det låter nästan som paranoia, men metanoia. Och det betyder att göra sinnesändring eller ånger. Och de flesta av oss har säkert upplevt det här någon gång. Att vi kom till en punkt i vårt liv. Nu måste jag göra någonting åt det här. Jag är på väg i fel riktning. Fortsätter jag på den här vägen så går det illa. Och det kan ju vara människor som lever i ett missbruk. Fortsätter jag ha den livsstilen jag har idag så kommer det inte att fungera. Det kan vara missbruk av vilket slag som helst. Du kanske skuldsätter dig och lånar dig ur skuld. Du vet att det här kommer inte att sluta bra. Du har inte kontroll över tidsanvändningen och din stresssymptomen bara ökar och ökar och ökar. Du vet, drar jag aldrig i handbromsen så kommer det här att sluta illa. Kanske våldför dig på din egen kropp och dina vänner, din familj. Och egentligen kan sinnesändring komma in på så många olika punkter av ditt och mitt liv. Men någon gång behöver det ske. Och jag tror på en kristendom som har en tydlig omvändelse. Det är inte så att man bara glider in i familjen. Och det ska vi kolla på. Hur kommer man in i familjen? I Guds familj? Det är en ganska väsentlig fråga, eller hur? Jag menar, om jag skulle vilja bli en Siegfriedsare. Ja, det kan vara svårt, säger han. Men fast jag skulle betala dina lån, Stefan. Fast jag skulle ändra mitt efternamn. Gå till magistrat och säga, jag vill heta Siegfrieds. Inte bli automatiskt del i familjen. Eller jag tar din bil och så krockar den och så får du känslor och sympatier och medlidande med mig. Eller andra vägen. Det går inte. man kan inte på något sätt bara på något sätt genom yttre små ändringar komma in i familjen. Utan det är precis som med allt annat, du ska födas in. Vi ska födas in i familjen. Och det där är starkt, på nytt födelsen. Det var det Jesus sa det åt den här kände, vad ska vi säga, professorn Nikodemus, en lärd man som fick mitt i allt en känsla att någonting är fel i mitt liv, jag behöver göra en ändring. Han kom till besinning, han kom till ett vägskäl, nu behöver någonting ske. Han kontaktade Jesus, Jesus kom och pratade med honom. Och så säger Jesus i Johannes 3:3 att den som inte kommer föds in i Guds rike kan inte komma in dit. Vi ska citera exakt här. Sannerligen jag säger dig till och med. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Så att någonting behöver ske i varje människas innersta. Det går inte bara att glida in och sitta med i en fin gemenskap. Det går inte bara att födas in i en präktig kristen familj. Utan någon gång under vägen så behöver det ske någonting på vår insida. Att vi blir födda på nytt. Att vi tar det här steget in och säger att jag vill bli frälst. Jag vill följa Kristus. Och man bekänner Jesus som Herre och någonting händer. Din ande föds på nytt, den aktiveras, den tredje dimensionen i din person får liv. Gud flyttar in genom sin ande, in i din ande. Det är inte så lätt att ha kontakt med Gud genom förståndet. Många har försökt, men det räcker inte. Vi behöver födas in. Och jag tycker att vi kan säga så här, medlemskap i en kristen församling, att komma in i familjen kräver alltså pånytt födelse. Ett verk av Gud själv. Och det är därför ibland kan man känna utanförskap. Jag kommer ihåg när jag blev, innan jag var egentligen avgjord kristen. Jag har ju alltid trott på Gud. Men jag säger att när jag var 15 år så vände jag om. Och när jag satt på det här lägret som 15-åring så, och vi skulle öppna våra biblar och läraren började dela Guds ord, då hade jag den här känslan. Jag är utanför, fast jag ändå är i samma rum. Jag har någonting, en upplevelse i mitt liv som jag behöver göra, som de här andra har gjort. Jag satt med den känslan nästan en hel vecka. Att jag var utanför, fast jag var mitt ibland vänner, mitt ibland en härlig miljö, så var jag ändå utanför. För jag kände i mitt hjärta, du är inte en del av familjen. Och då fick jag stygn i mitt hjärta. Och så vände jag om. Jag vände om, jag kapitulerade inför Gud och sa att okej, nu vill jag bli en kristen, jag vill bli en verklig lärjunge till Jesus. Jag vill också börja resan. Och på den vägen är det. Jag tror att det här är otroligt viktigt för var och en. Jag hoppas att du har gjort den här upplevelsen. Annars har du den framför dig. Att du är född på nytt. Och när jag har läst de gamla predikanterna, speciellt Frank Mangs, de här väckelseförkunnarna, så betonar de oerhört mycket att bli född på nytt. Det räcker inte med att tro på Gud, bara med förståndet, med skallen. Det räcker inte bara med att ha ett kristet så kallat beteende. Utan Gud behöver gripa in i våra liv. Det behöver ske en förändring. Inifrån och ut. Det är många som har försökt leva som kristen. Försökt hitta sin egen identitet på många olika sätt. Men det är först när du får frid med Gud och han flyttar in som det blir en verklighet. Nåväl. Vi ska gå vidare. Omvändelsen är helt avgörande också efter att du har blivit frälst. Att leva i konstant omvändelse, göra sinnesändringar. Inte det är ju så att du en gång vänder du om Och sen behöver du aldrig mera se över ditt liv eller rätta till dina val. Utan det gäller att konstant ställa sig inför Guds ord och korrigera sin väg. Och på något sätt slå in. Är jag på rätt kurs? Hoppas du har en sån här andlig GPS som signalerar när fartkameran kommer. Och som signalerar att ta vänster. Ta till höger. För att vi kan vara väldigt ohörsamma ibland. Tyvärr. Jag tror att du kanske, när du ser på ditt eget liv, så känner du också ibland att nog kunde jag kanske vara lite mer hörsam ibland. För signalerna på insidan. För GPS-signalen sitter här inne. Det är samvetets röst, det är den pånyttfödda människans stilla viskning i ditt hjärta. Det är det du ska lyssna till när du står inför stora viktiga val i livet. Många bedövar också sitt samvete och det får väldigt ödesdigra konsekvenser. Bibeln talar också om att i den sista tiden ska det komma människor med ett bortbränt samvete. Människor som inte kan känna någonting utan är helt okänsliga för sina egna signaler och impulser. Jag hoppas inte att det har att göra med den tidsandan som vi på något sätt är inne i, det här ekorrhjulet. Att vi springer så snabbt ibland och aldrig har tid att lyssna på varken Gud eller lyssna på andens röst i vårt inre. Och det tror jag att den heliga ande vill lära dig som en troende. Att verkligen lyssna inåt. Verkligen när du står i viktiga situationer. Att du inte bara lägger i ännu en växel och bara slänger i växlarna. Utan att du istället kanske drar handbromsen och börjar lyssna på den heliga ande. För att lärjungaskap handlar inte om att bara komma så snabbt som möjligt in i himlen. Utan det handlar faktiskt om att du går i Jesu fotspår. Att du följer mästaren. Du hör herdens röst. Det är inte att gå efter egen skalle. Utan att följa herdens röst. Hoppas ni upplever samma sak som jag ibland. Att herdens röst är det absolut viktigaste för dig. Den känslan återkommer jag till. Jesus, du är min herde. Tala in i mitt liv. Led mig, Jesus. I allt vad du står i. I detaljer, i stora val. Jag vill säga riktigt från den heliga ande, från Gud själv här till er. Till oss alla. Att lev inte ett sådant liv så att du inte hör herdens röst. För det finns så många röster som talar idag. Vi är konstant bara attackerade med röster, med budskap, med signaler, impulser ifrån alla håll och kanter. Stäng av ibland och lyssna. Vi tar det andra steget. Dop och medlemskap. Jag ska försöka förklara hur vi tänker här i församlingen. Det gäller den här viktiga frågan. Alla kyrkor i hela världen praktiserar dop. Det ska ni veta. Att till och med sekterna döper. Och alla gör det praktiserar det på lite olika sätt, men alla är överens att det är kolossalt viktig sak. Och vi har ibland tänkt så här, att borde vi här i Sion sänka vår tröskel ytterligare. Så att alla lätt kunde bli medlem. För att vi har samma syn här som de gamla traditionella kyrkorna. Ortodoxa och katolikerna och lutheranerna. Att det går inte att vara en medlem om inte man är döpt. Och vi ska se på det här lite grann. Det pågår en ganska stor diskussion kring det här i Sverige just nu i frikyrkan. Till och med vissa baptistförsamlingar har gått ifrån det, som är de verkliga döparna. Och dop är ju, jag gillar ju dop. Vi har ju haft mycket dop här. Jag tror att ni alla, jag springer ofta med kameran och jag har säkert flera hundra dopbilder. Så ni kan ju komma om ni vill ha en minnen av ert eget liv till mig. Det är farligt att säga så, men faktum är det är en jättestor händelse. Och jag kommer ihåg när jag döpte mig. Det tog kanske en 2-3 månader efter att jag hade vänt om som 15-åring. Så började det liksom trycka på här i hjärtat. Och egentligen var det ingen människa som kom till mig och sa att nu, Patte, borde du gå dopets väg. Utan jag läste Bibeln själv och anden talade direkt genom skrifterna till mig. Och det var ganska enkelt. Jag läste Apostlagärningarna så att den första predikan som Petrus hade, det var resultatet av det var 3000 lät döpa sig. Och så ökades församlingen. Paulus, när han blev frälst, först blev han blind och sen kom han till Ananias. Och efter det så lät han döpa sig. Jesus döpte sig för att uppfylla all rättfärdighet. Sen såg man att Filippus senare i Apostlagärningarna blev döpte hovmannen, finansministern i det här landet i väst från Palestina. Var är det? Sydväst, Etiopien. Han som satt och läste skrifterna i kärran. Han blev döpt direkt. Och jag fattar att kanske inte dop egentligen är en jättelång process. Man behöver dra ut mig i flera år. Så jag lät döpa mig och jag gick ner här. Det var jag och en annan dam i 45-årsåldern. Tjum, ner och ut där. In tillbaka. Då hade vi en botbänk här. Och så när man hade blivit döpt så ska man böja knä på botbänken här. Och så kom alla äldste bröder och la händerna på mig. Och då kände jag gick hem där. Då var jag en ny människa. Men det är starkt för att handpåläggning är också en av trons grunder. Vi talar för lite om det. Men det är viktigt att vi lägger händerna på varandra och ber. Det här är ju en trevlig bild, intressant. Vi ska gå historiskt sett och se på några bilder. Vi ska börja här. För det här är ju en vad ska jag säga, lite finurlig bild kanske. Men grejen är att den här bilden säger väldigt mycket om vad dopet egentligen innebär. Mose fick kallelsen att leda Israels folk ut ur Egypten. Och vi vet att det var med Guds hand som det skedde. Det var mycket plågor och elände. Och när Mose kom med dessa skaror av människor, vi talar ju om det i vissa bibeltolkningar så står det att det var över 2 miljoner människor. Tänk att leda 2 miljoner människor som går till fots med alla kameler och åsnor och spädbarn och kvinnor och män. Tala om bekymmer. Damm och hunger och skoskav. De hade väl inga skor. Men det ska vara säkert. Så kommer de till Röda havet. Och faraos här var i ryggen. Och Mose har bara ett alternativ. Antingen så blir vi slaktade här. Eller så ska vi här igenom. Och det här är viktigt att förstå vad dopet egentligen symboliserar. Det är Egypten, en bild på det gamla, syndiga slaveriet. Den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Den gamla naturen som inte vill tjäna Gud. Världen, synden, Satan själv som farao, med alla hans demoner, härar. Nåväl, Mose kom och ställde sig där och Herren säger att honom, räck ut staven. Och Mose la ut sin stav och havet delade sig. Vi talar om ordentliga grejer. Det är inga, här är inga små justeringar i ryggraden i en förbönssituation. Vi talar om mirakler. Och det finns faktiskt utgrävningar, arkeologiska utgrävningar som man har gjort i det här Röda havet där man har hittat guldhjul på botten. Och jag säger det, arkeologin i dagens läge innebär att stenarna ropar att Bibeln är sann. De som gräver med tesked, vi kanske föraktar dem ibland, men de har grävt fram historien. De har grävt fram bevis för en 4000-årig historia. De står där med sina små tandborstar och putsar alla världens små bitar. Men de gräver fram bevis för att skriften stämmer. Och vi ska inte stanna där, men jag behövde säga det. För arkeologin är viktig. Den går ofta väldigt hand i hand med Gud själv. De går genom Röda havet. Farao kommer efter. När Farao kommer så släpper Gud igen hela detta hav. Och alla faraos härar drunknar i vattnet. Medan Israels barn går upp på andra sidan in i det förlovade landet. The land of milk and honey. Halleluja. Löfteslandet, det förlovade landet. Där det fanns löften, mark att inta. Det var inte bara meningen att de skulle komma till strandkanten och pusta ut. Utan det var en led i en lång vandring. Det är precis så lärjungaskap är. När du har kommit upp på andra sidan och kommit upp ur dopgraven. Uppstånden till ett nytt liv med Kristus. Då börjar vandringen. Halleluja. I dopet blir Guds frälsning personlig verklighet för var och en som döps. Och då kan man fråga, kan en rit eller en handling som dopet göra en person till en genuin medlem i Kristi församling? Som i Nya förbundet har beskrivits som Kristi kropp. Det är en bra fråga. Men faktum är det att i den första kristna församlingen så praktiserar man troende dopet som en väg in i gemenskapen. Och flera teologer säger så här, att det fanns inga odöpta troende i Nya testamentet. Sug på den karamellen. Det fanns inga odöpta troende i Nya testamentet. Det var faktiskt så att man räknade de döpta som kristna. Alla som omvände sig och trodde på Kristus som Herre och Frälsare så lät döpa sig. Det var det som skedde på pingstdagen. Vad ska vi göra? De kände behov att vända om. Vad ska vi göra? Omvänd er. Och låt er alla döpas. Det var budskapet. Och så skedde det. Lyssna här. Man kan säga att troende dopet fungerade som en slags invigningsritual till gemenskapen. Och vi ska ta en annan bild. Om ni håller er kvar en liten stund så ska vi se på en annan bild i Gamla testamentet som ger oss en ännu djupare förståelse av dopets innebörd. Och vi hämtar det från Kolosserbrevet 2. Det handlar om omskärelsen. Om ni är uppmärksamma nu så ska vi gå lite djupare in i vad dopet egentligen innebär. För att omskärelsen är egentligen en judisk ritual, rit. Där man omskar alla gossebarn den åttonde dagen efter deras födelse. Ni vet vad omskärelse är. Man gör ett ingrepp på förhuden. Och det är inte fullt jämförbart med dopet. Men Paulus använder den här bilden i Kolosserbrevet 2. Och vi ska läsa den. För det är inte bara män som ska bli döpta. I honom, vers 11, Kolosserbrevet 2:11. Tyvärr har jag inte den på skärmen. Men i honom blev också ni omskurna. Inte med människohand utan med Kristi omskärelse. Då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från de döda. Vad var de här bitarna? Om vi säger att Paulus drar en parallell mellan dopet och omskärelsen. Båda två var en förbundsrit. En förbundsrit. Att ett yttre tecken på att man hade ingått förbund. Och jude är man om man är omskuren. Det fanns inga oomskurna judar. Det var därför till exempel Paulus lät omskära Timoteus. Fast han var grek. Bara för att kunna fungera som en jude för judarna. Så att du var en jude om du var omskuren. Ni hänger med? Och i nya förbundet så finns samma koppling mellan dopet. Att dopet blir den andliga omskärelsen. Eller förbundsriten på att du har ingått ett förbund med Kristus. Med Kristi kropp. Så att dopet är inte på något sätt oväsentligt. Det är mycket, mycket centralt i den kristna tron. Jag vill säga att troende dopet kan betraktas som nya förbundets tecken. På att en person har blivit formellt upptagen som medlem i ett specifikt folk och i dess gemenskap. I Kristi kropp. Det äldre förbundet och det nya. Vi känner till dem. Liksom den fysiska omskärelsen betraktades som en förbundsrit i gamla förbundet, så är troende dop en förbundsrit och ett förbundstecken genom den relation och det som Gud har gjort i ditt och mitt liv. Och då kan man fråga så här. Om inte då tron kommer före dop, hur går det då? Hänger ni med? Jag skulle vilja säga att troende dopet som förbundstecken hör ihop med tron. För att om du bara döper dig utan tro, då är det bara en gärning, bara en rit. Och Paulus vände sig mot allt sånt. För han sa att det handlar inte om yttre tecken. Han talar om hjärtats omskärelse. Hjärtats omskärelse är ju pånyttfödelsen i Jesus Kristus. Så att ditt hjärta har blivit omskuret. Du har blivit född på nytt. Gud har gjort någonting i ditt liv. Det innebär när du har fått ditt hjärta omskuret. När pånyttfödelsen har ägt rum. Då är nästa steg att ingå det yttre tecknet, förbundsriten. Att låta döpa dig till Kristus. Johannes döpte till omvändelse, men när vi döper idag så döper vi till Kristus. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Apostlarna döpte till i Jesu namn på många ställen. Men Jesus säger åt oss, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och det gör vi. Det här är starka grejer för att det är en invigningsrit in i den kristna gemenskapen. Det är ett yttre tecken på en inre övertygelse. När du kommer till tro och när du är villig att lämna det gamla livet bakom dig, då är det dags att börja planera. Bibeln säger, den som tror och blir döpt, han ska bli frälst. Så att tron kommer före dopet. Den som tror och blir döpt. Ett annat exempel finns i Petri brev. Vi går snabbt dit också för att bara förankra det här ännu starkare i skriften. Första Petrus 3:21. Det är inte bara Paulus som undervisar, utan här undervisar också Petrus om det. Han säger så här. Han talar om Noas dagar och Noas ark. Nu är vi ännu inne i en gammaltestamentlig bild. På motsvarande sätt, eller vi tar hela sammanhanget, vers 20, 23. Det hade en gång vägrat att lyssna när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar. Medan arken byggdes, i vilken några få, bara 8 människor räddades genom vattnet. Och lyssna. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet. Som inte innebär att kroppen görs ren från smuts, utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått. Arken byggdes för räddning. Jesus kom för att frälsa. Efter arken, frälsningen, räddningen kommer vattnet. I den ordningen. Först frälsning, räddning, sedan kommer Guds dom. Och vi räddas undan vattnet genom lydnad att följa Kristus i dopet. Hans död och hans uppståndelse. Det är både en andlig stark upplevelse. Det är någonting som händer i oss när det här sker. Så då kan man ju fundera hur man kombinerar de här två, medlemskap och dop. Bara säga någonting avslutningsvis kring det. Ensam kvalificerar inte dopet till någonting. Men i kombination med tron så har det också ett frälsande aspekt. Och därför ska vi inte koppla loss dopet från frälsningen. När Paulus och Jesus själv säger på många ställen, den som tror och blir döpt, han ska bli frälst. Det står också, låter alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Jag ska stryka under om det är någon ännu som tyckte att det här med förbundstecknen blev lite knepigt. Vi ska ta en bild. Den haltar något. Men det handlar om ett äktenskap. Vi ingår förbund. Lovar varandra trohet. Vad är det som egentligen konstituerar ett äktenskap enligt Bibeln? Jo, det är den fysiska föreningen. Inte sant? Det är att du ska bli ett kött. Förenas fysiskt. Själva förbundsriten, blod utgjuts. Det är en stark bild från Gamla testamentet. Men den är högaktuell. Du ska inte ingå förbund med flera människor än en. Den du lovar livslång trohet. För att förbundstanken är så ett med Gud. Och då så kan man som ett tecken på förbundet så lovar man varandra saker. Man utväxlar ringar. Man har ceremonier. Och det här är ungefär, jag skulle säga att dopet är som den offentliga handlingen. Offentligt säger du, nu vill jag följa. Jag beseglar det förbund jag ingår genom att inför alla lova livslång trohet. Bilden haltar för att vi tror att folk ska förenas fysiskt efter att de lovar varandra. Men att det här är egentligen kärnan av allt. Vi beseglar förbundet genom att låta oss döpas. Och då kommer vi till avslutningen. Vi har alla frihet att välja. Och det är också en väldigt viktig värdering hos oss. Den kristnes fria vilja. Oavsett vilken uppväxtmiljö du har eller kristen tradition du har vuxit upp i, så har vi alla fått samma förutsättningar. Och jag tror att ett bibliskt dop förutsätter ett medvetet beslut att låta döpa sig. Ingen ska känna tvång eller tvingas till ett dop. Dopet ska vara en viljehandling av en moraliskt ansvarig person. Och den här hovmannen som satt i vagnen, som mötte evangelisten Filippus, han sa: jag vill bli döpt. Så tittade han ut genom fönstret och sa: här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Vad är det som hindrar att jag går vidare? Vad är det som hindrar att vi tar vissa steg? Jag vill lämna dig med den frågan. För jag upplever att det är precis det Gud säger till oss om och om igen. Vad är det som hindrar dig att ta ett steg till i lärjungaskapets process? Vad är det som hindrar dig att ibland gå lite längre, fatta beslut som kräver lite mera, tränga dig igenom ett nålsöga? Vad är det som hindrar? Där är inte Bibeln väldigt så här gör du, utan vad är det som hindrar? Amen.